Ja, det är trevligt att vara här igen. Och ni som känner Inger kan ju förstå att ha henne som elev, det är både roligt och uppmuntrande och ibland överraskande. Ja, nattvarden är ett av mina favoritämnen, kan ni ju förstå, eftersom Inger nu får höra det för tredje gången, eller åtminstone varianter av det. Jag ska börja med att läsa en, ja, man har ibland kallat det för en väckelserapport i Nya testamentet, ifrån Apostlagärningarna 2, vers 41-47. Det som tog till sig hans ord lät döpa sig, och den dagen ökade det troendes antal med inemot 3000. Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna. Alla människor bävade, många under och tecken gjordes genom apostlarna. De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla efter vars och ens behov. De höll samman och möttes varje dag troget i templet, och i hemmen bröt i brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket, och Herren lät var dag nya människor bli frälsta och förenas med dem. Ja, många kristna upplever kanske en känsla av avund inför den här beskrivningen av det urkristna församlingslivet. Den här texten, det känns som ett ideal eller en idyll kanske som man skulle vilja uppleva igen. Och jag tror att det gäller alldeles särskilt om Herrens måltid, brödsbrytelsen eller nattvarden. Herrens måltid och brödsbrytelse är de termer som Nya testamentet använder. Har vi kanske när det gäller Herrens måltid förlorat någonting av den innerlighet och friskhet som verkade prägla den första kristna församlingen? De höll samman och möttes varje dag troget i templet, och hemma i hemmet bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. Det handlar liksom om kärnan i det urkristna församlingslivet. Och tänk att det nämns om ägodelar och måltider i en väckelserapport. I noten till, i vår nya översättning, i noten till Apostlagärningarna 2:42, så står det: brödbrytandet, det vill säga nattvarden, som vid denna tid ännu ingick i verkliga måltider. I takt med att kyrkan under århundraden allt mer stelnade i formerna och institutionaliserades, så blev Herrens måltid också ibland en mer formell måltid. Och det ledde enligt min mening till en utarmning utav gemenskapsmomentet i Herrens måltid. Vi kanske har institutionaliserat lite grann det som för den första kristna församlingen var en levande gemenskap, och så förlorat en del av friskheten och innerligheten som präglade urkyrkan. Det kan låta hädiskt, men det finns en liten tanke i det. Kanske vi vid kaffeborden, vid fikastunderna, ulandsmiddagar och andra måltider upplever en del av det som den första kristna församlingen upplevde vid Herrens måltid. Jag har intresserat mig för det här med Herrens måltid ända sedan jag började läsa teologi i Lund. Och det var 1965, så det är 42 år sedan. Tiden går, kan man säga. Och då läste jag om ett par forskare som heter Spitta och Leitzmann, som hävdar att man måste skilja på det som man kallar för agape och nattvarden. Agape, som ordagrant betyder kärlek, det var enligt deras mening en måltid med betoning på det sociala, en gemenskapsmåltid, ett samkväm. Nattvard däremot var en sakramental kyrklig handling där offertanken dominerar. Den gäller framförallt i människans relation till Gud, medan agape gäller människornas relation till varandra, menade Spitta och Leitzmann. Och så vitt jag förstår så är den uppdelningen mycket olycklig och har lett till en utarmning av Herrens måltid i våra kyrkor. Och i den katolska kyrkan så har man till och med så stiliserat det att det före andra Vatikankonciliet 1962-65 så var det bara prästen som fick del av vinet. Och så skriver man år 2002, för 5 år sedan, i det nya missalet, alltså mässboken i katolska kyrkan, får varje stiftsbiskop själv ge tillstånd att dela ut kommunionen i form av både bröd och vin till församlingen. Något som blivit allt vanligare på sena år, inte minst i Sverige. 2002. Då har det blivit en stiliserad måltid, menar jag. Det finns en del skrifter från första århundradet, bland annat de så kallade de 12 apostlarnas lära, eller didache, som är från år 100 ungefär. Och där sägs det ett citat: på Herrens dag skulle ni komma samman för att bryta bröd och fira eukaristi. Man firade alltså varje dag. Och omkring år 100 efter Kristus så levde kyrkofadern Ignatius. Och han led martyrdöden någon gång mellan 98 och 117. Det finns vissa saker som gör att man daterar det där. Och när han är på väg till Rom för att möta döden så skriver han brev till församlingar. Bland annat till Rom, dit han är på väg. Resan tog ju lång tid. Och breven kunde ibland komma före. Och till Smyrna. Och de här breven finns utgivna på svenska i de så kallade apostoliska fäderna på Bärbunds förlag. I brevet till romarna säger Ignatius: jag vill ha Guds bröd, det vill säga Jesu Kristi kött, som är kommet av Davids säd, och till dryck vill jag hava hans blod. Det är en oförglömlig agape. Och han säger i ett annat citat: eukaristin och förbönen håller de sig borta ifrån, ibland de inte bekänner att eukaristin är vår frälsares Jesu Kristi kött, som lidit för våra synders skull och som vår fader uppväckt i sin godhet. Det som säger emot Guds gåva dö under sitt disputerande. Det vore bättre för dem att hålla agape för att också få uppstå. Och sista citatet från Ignatius: det är inte tillåtet att utan biskopen, alltså det, på den tiden var det församlingsföreståndaren, det är inte tillåtet att utan församlingsföreståndaren döpa eller hålla agape. Om agape, som Spitta och Litsman sa, var enbart en gemenskapsmåltid som inte hade haft med nattvarden att göra, varför sätter Ignatius ihop dem med dop och agape? Dop och nattvard alltså. Så viktig var alltså agapen. Och de här texterna visar med tydlighet att agapen uppfattades som nattvard. Eller man kan säga att den är den måltid i vilken brödsbrytelsen ingår. Och det framgår ju också av Matteus 26, när Jesus instiftar nattvarden vid påskmåltiden, att den instiftades som en del av en måltid. Det står att när de hade sjungit lovsången, Inger läste, hon visste inte att jag skulle citera det, men hon läste psalm 118, det sista delen, det är den lovsång man sjöng vid påskmåltiden i judisk påskfirande. Och så står det i början, Matteus 26, i vers 26: medan de åt tog Jesus ett bröd och tackade Gud. Som en del i måltiden alltså. Brödsbrytelsen instiftades alltså som en del av påskmåltiden. Och i Nya testamentet så förekommer den här måltiden både i hemmen, som vi läste nu i Apostlarna 2, och i det större församlingsmötet som vi kommer till i första Korinthierbrevet 11. Jag har i alla de församlingar jag har tillhört i mitt liv, jag har ju flyttat en del, så har jag föreslagit att man åtminstone en gång om året ska fira Herrens måltid sittande vid dukade bord. Det ger en speciell känsla, ska jag tala om för er. Enligt det här citatet jag läste här nu från Didache så firar de alltså den här måltiden varje vecka. Och i Apostlarna 27 så står det: dagen efter sabbaten, alltså söndagen då, sabbaten var lördagen, hade vi samlats för att bryta bröd. Det var det här tillfället där Paulus predikade så länge att en ung kille ramlade ner och slog ihjäl sig. Och det brukar alltid predikanter säga, att det är en tröst att de kunde somna även när Paulus predikade. Fast han höll på till midnatt, stod det, så att det var lite långt. Brödsbrytelsen är alltså en del av en måltid. Och där kommer gemenskapstanken tydligt fram. Och det blir väldigt tydligt i Paulus undervisning. Om vi går till första Korinthierbrevet 10, den 16-17 versen, som vi ofta läser också i samband med nattvardsfirande: Välsignelsens bägare som vi välsignar, ger den oss inte gemenskap med Kristi blod. Brödet som vi bryter, ger oss inte gemenskap med Kristi kropp. Eftersom brödet är ett enda, är vi, fast många, en enda kropp. För alla får vi vår del av ett och samma bröd. Det betonas alltså enheten. Brödsbrytelsen, skulle man kunna säga, framställer för oss kroppen och kroppen. Inte bara här, utan här. Kristi kropp, församlingen. Brödet som bryts och delas ut, delas till alla. Vi är kroppen. Det som är grunden för vår gemenskap som kristna är ju inte likhet. Vi är olika på många sätt och olika områden. Utan det som är grunden för vår gemenskap är naturligtvis försoningen. Kristus själv är grunden för vår gemenskap. Hans död har skapat en ny gemenskap, en ny kropp. Och det kommer Paulus in på i Efesierbrevet 2, där han säger: ty han är vår fred. Han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. Han har upphävt lagen med dess bud och stadgar för att i sin person skapa en enda människa av de två, en ny människa, och så stifta fred. Det är ju judar och hedningar han talar om här. I en enda kropp försonade han de båda med Gud genom korset, då han i sin person dödade fiendskapen. Han har kommit med budskap om fred för er som var långt borta och fred för dem som var nära. Ty genom honom kan både vi och ni nalkas fadern i en enda ande. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar, utan äger samma medborgarskap som de heliga och har ert hem hos Gud. Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Genom honom fogas också ni samman till en andlig boning i Herren. Denna kropp, denna enhet, den får sitt starkaste uttryck i gemenskapen omkring Herrens bord. Där vi, som det står, förkunnar hans död till dess han kommer. Det är inte bara nattvardselementen, som man kallar det, brödet och vinet, som förkunnar. Vi förkunnar, står det. Vi förkunnar. Genom vår gemenskap, när vi äter tillsammans, förkunnar vi försoningen. Och det här återkommer Paulus till ytterligare Efesierbrevet i kapitel 3, vers 8-10. Jag, den allra obetydligaste av alla heliga, har fått denna nåd att ge hedningarna budskapet om den outgrundliga rikedom som finns i Kristus och att upplysa alla om planen med den hemlighet som från världens början varit dold hos Gud som har skapat allt. Nu skulle härskarna och makterna i himlarymderna genom kyrkan, genom församlingen, få kunskap om Guds vishet i dess mångfald. Och vad var det för hemlighet? Ja, det har han sagt tidigare i vers 4-6. När ni läser det kan ni förstå, det han har skrivit tidigare alltså. När ni läser det kan ni förstå att jag har fått insikt i hemligheten med Kristus. För människorna i tidigare släktled hade den inte avslöjats, så som den nu har uppenbarats i anden för hans heliga apostlar och profeter. Kolon. Där kommer hemligheten alltså efter. Den hemligheten, nämligen: tack vare Kristus Jesus är hedningarna genom evangeliet arvingar som vi, tillhör samma kropp som vi och har del i löftet som vi. Det var det här som Petrus bröt emot i Antiochia, så att Paulus var tvungen att offentligt anklaga honom. Missionssekreteraren anklagar missionsföreståndaren. Varför det? För att han inte äter med hedningarna. Så allvarligt var detta för Paulus att han var tvungen att offentligt anklaga Petrus, som ju var stöttepelaren i församlingen i Jerusalem. Det var alltså fråga om en konkret försoning, inte bara i princip, utan ända ut i händerna och till och med munnen, skulle man kunna säga, att han inte åt med dem. Det var gemenskapen omkring borden som också var en del i att man visade försoningen. Och lika stark är Paulus reaktion när det gäller församlingen i Korint. Och tack vare att Paulus är så upprörd så har vi fått den allra finaste nattvardstexten som de flesta församlingar läser vid nattvardsfirandet eller brödsbrytelsen. Men oftast läser man ju då, det är ju ganska förklarligt, bara de härliga delarna. Men nu ska vi läsa det hela sammanhanget, så vi ser i vilket sammanhang den här texten kommer. Första Korinthierbrevet 11. Och vi börjar på vers 17. Ett lite längre stycke, men det är nödvändigt att läsa hela det stycket. Han har talat lite tidigare om kvinnors uppträdande i kyrkan och så säger han: när jag ger denna föreskrift kan jag inte berömma er för era sammankomster som snarare skadar än gagnar. Det är till skada att ni samlas här, säger han. Tänk om man sa det till er. Det är mer till skada än till nytta att ni kommer tillsammans i kyrkan. Så säger han till församlingen i Korint. Först och främst har jag hört att ni delar upp er i grupper när ni möts i församlingen, och det tror jag delvis är sant. Det måste till och med finnas olika partier bland er så att det visar sig vilka av er som är att lita på. Men vid era sammankomster går det inte att hålla Herrens måltid. För var och en tar genast för sig av sin egen mat, och den ene sitter hungrig medan andra har druckit sig berusad. Har ni inte era hem där ni kan äta och dricka? Bryr ni er inte om att det är Guds församling? Ska de som inte har något behöva skämmas? Vad vill ni jag ska säga? Ska jag berömma er? Nej, för det här får ni inget beröm. Jag har själv från Herren mottagit detta som jag har fört vidare till er. Den natten då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt och sa: detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig. Likaså tog han bägaren efter måltiden och sa: denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig. Var gång ni äter det brödet och dricker den bägaren, förkunnar ni alltså Herrens död till dess han kommer. Den som äter Herrens bröd eller dricker hans bägare på ett ovärdigt sätt har därför syndat mot Herrens kropp och blod. Var och en måste pröva sig själv, sen kan han äta brödet och dricka bägaren. Ty den som äter och dricker utan att tänka på vems kropp det gäller, han äter och dricker en dom över sig. Därför finns det många sjuka och klena bland er, och inte så få har avlidit. Om vi gick till rätta med oss själva skulle vi inte slippa bli dömda. Men när vi nu döms av Herren tuktas vi för att inte bli fördömda tillsammans med världen. Allt som mina bröder, när ni samlas för att äta, vänta på varandra. Om någon är hungrig ska han äta hemma, så att inte era sammankomster leder till att ni blir dömda. Allt det andra ska ge anvisningar om när jag kommer. När ni kommer tillsammans så går det inte att hålla en Herrens måltid, säger han. Och varför det? Hade man inte bröd och vin? Och visst hade man det. Men man förstörde gemenskapen. Kroppen hotas, kroppen delas, och då kan Guds hemlighet, försoningen i Kristus som gjort alla till ett, den kan inte proklameras för härskarna och makterna i himlarymderna, som han skriver i Efesierbrevet. När man handlar så som man gör i Korint. Det finns ett intressant ställe här, och det är den 29:e versen där det står: den som äter och dricker utan att tänka på vems kropp det gäller, han äter och dricker en dom över sig. Hugo Odberg skriver i sin kommentar till Korinthierbreven om det oöversättliga och svårtolkade uttrycket utan att tänka på vems kropp det gäller, som står här. Hugo Odberg var en oerhört språkmänniska. Ta en liten parentes, det hinner jag, va? När jag läste i Lund så var han pensionär redan. Han var, hade varit professor i Nya testamentet. Men han hade en studieförening som hette Revna som träffades varje lördag morgon. Jag brukade vara med där. Det leddes av Trygve Kronholm som sen blev professor i Nya testamentet i Norge. Och Odevar var med. Han pratade väldigt tyst. Sa inte så mycket. Men mot slutet så sa Kronholm till honom: får vi be professor Odevar att läsa en psalm för oss? Och så tar han fram en psalm i saltaren och så sträcker han över Bibeln till Hugo Odeberg. Nej, säger Odeberg, det behövs inte. Och så läser han psalmen utan till på hebreiska. Och han var professor i Nya testamentet, så grekiska var ju hans huvudspråk så att säga. Han skulle föreläsa i Finland och han ville inte bli tolkad, så på 3 veckor lärde han sig finska. I alla fall, han säger: det oöversättliga och svårtolkade uttrycket urskilja kroppen. På grekiska står det media krinontosoma, den som äter och dricker utan att urskilja kroppen. Och det tror jag kan fattas på 2 sätt. Den som äter och dricker utan att urskilja kroppen, att se att detta är Kristi lekamen och Kristi blod. Och den som äter och dricker utan att urskilja kroppen. Den som äter ovärdigt, den äter så att Kristi kropp inte syns. Ofta har man tolkat den här texten så att det viktigaste är vad man tänker om bröd och vin. Och jag tycker det verkar troligt att det handlar om vad man gör. Hur man handlar i måltiden. Och det är ju det som hela stycket handlar om, både före och efter texten här. Man har exkommunicerat kättare genom tiderna och i historien. Och kanske till och med bränt dem på bål för att de har tänkt fel om det där. Medan deras bödlar kanske har brutit mot själva huvudtanken i Herrens måltid, försoning. Det man försyndar sig mot i Korint är själva kärnan i försoningen. Den har skapat en gemenskap mellan Gud och människor och mellan människor. Guds hemlighet som skulle proklameras av församlingen kunde inte proklameras i Korint. Och därför kunde man inte hålla någon Herrens måltidsapphåll. Församlingen som Kristi kropp bryter ju ner delvis de solidaritetsband och gränser som finns i samhället i övrigt. Vi är en gemenskap från många skikt, från olika samhällsklasser, olika bakgrunder och så vidare. Men genom att man som i Korint framhäver status och klasskillnader och håller sig till sitt eget, så bryter man mot brödsbrytelsens grundidé som är försoning och gemenskap i Kristus. Det står: när ni kommer tillsammans, vänta då på varandra. Slavarna kom sist, för de var tvungna att klara av sina sysslor först. Och det var maten slut när de kom. De hade inte så mycket med sig. De rika, de hade ätit först. Vänta på varandra, säger Paulus. De som inte har ska behöva skämmas, säger han. De som har mindre mat med sig. Man har alltså knytkalas tydligen. Och så sitter den ene hungrig medan den andra druckit sig berusad. Jag kan överhuvudtaget tala om att man kan dricka sig berusad vid Herrens måltid. Om ni är hungriga så ät hemma, säger han. Alltså inget frosseri och dryckenskap i den här måltiden, utan en värdig måltid där man firar Herrens död för oss. Och i en värld där människor upplever allt mer av barriärer mellan varann, så har vi en gemenskap att erbjuda, eller borde ha, som är utöver allt annat. Och jag har ett litet exempel från en församling jag tillhörde. Jag predikade en söndag och så såg jag nere i bänkarna. Så sitter en man som var chef för Saabs reservdelar över hela Asien. Han berättade en gång att han tillhörde församlingen. Ett år så befann han sig över 200 dagar i luften. Alltså inte bara på resa utan uppe i luften. Han reste jämt. Och blev vid honom sjungande samma psalmbok. Sitter en förståndshandikappad kvinna som kanske aldrig hade varit utanför samhället. Men de två sjunger i samma sångbok. Det är en gemenskap, och de har inte släkt eller så. Det är alltså en gemenskap som Kristus har skapat. Jag har lätt att gråta, det vet ingen. Tänk att det finns ett sånt rastställe i Guds stora pedagogik. Ett rastställe där vi får lägga av oss alla aggressioner och irritation mot varandra och vara ett i Kristus. Det är Guds rike som bryter in. Och det är, för att anknyta till ett annat av mina favoritämnen, Guds avbild. Det är Guds avbild som börjar fungera som det var tänkt. Det är nya människornas nya gemenskap. Det är en fråga om en upprättelse av det som förstördes i syndafallet när det gäller mänsklig gemenskap. De olika lemmarna i kroppen har var sin funktion och karaktär. Vi är olika på många sätt, men vi är ett i Kristus. Och det är mångfalden som förkunnar. Och den här förkunnelsen av den här hemligheten som Paulus talar om i Efesierbrevet, den klarar inte Inger Rosdahl av, och inte Sven Reichman, och inte min släkting Claes Parsmo, och inte jag. Varken Inger, Claes, Sven eller jag kan förkunna detta, för det kan ingen göra ensam. Det är ingenting som förkunnas från talarstolen. Det är ingenting man säger. Det är någonting man gör. Tillsammans. Försoningens fullhet kan vi inte förkunna var för sig, utan bara tillsammans, bara gemensamt. Man måste vara minst två för den typen av förkunnelse. Och där skulle man verkligen kunna utbrista med Paulus i Romarbrevet. Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud. Att han har gjort det så fantastiskt att vi måste göra det ihop. Kristi fullhet har vi bara tillsammans. Vi visar att försoningen fungerar. Varje gång vi firar hans måltid förkunnar vi hans död som skedde en gång för alla för oss. Så måltiden har alltså både ett horisontellt och ett vertikalt, säger jag nu. Vertikalt och horisontellt, tvärtom mot vad jag visar. Både en fråga om relationen till Gud, att vi tar emot Jesus Kristus i bröd och vin, och vår relation till varandra, att vi är kroppen tillsammans. Och den har också en eskatologisk klang. Det står ju det, att vi förkunnar hans död till dess han kommer. Och jag ska sluta med att läsa en dikt av Eva Magnusson från diktsamlingen Du har en far. Där hon har en dikt som heter What the Morning. Det syftar alltså på den här Negro Spiritualen My Lord, What the Morning. Om, när Jesus kommer tillbaka. Tre, fyra förklaringar. Det talas om Cremona i dikten. Därifrån kommer Stradivarius violinerna. Det talas om Sebastian, det är Sebastian Bach, tonsättaren. Det talas om Helen Keller, som väl de flesta vet var både döv och blind, men fick ett väldigt rikt liv. Och det står om Martin Luther Kings dröm, det var ju hans tal I Have a Dream. What a morning. Som ett trevande knäpp från en gammal fiol, undanslängd bland en massa bråte. Och ingen visste att det var en äkta Cremona förrän spelmannen hittade den och började spela. Men då, tonerna bara växte som ringar på vattnet, men utan att försvagas, tills den smäckra klangkroppen skälvde under stråkens glödande smekningar. Horgalåten och spelanders brudmarsch är fadda som slätvälling mot de brusande, berusande glitterkaskader som kom rymdens alla fåglar att skälva på vingen. Vakna, manar G-strängen. Det är morgon, säger D-strängen. Kom loss, sjunger A-strängen. Du ska dansa, jublar E-strängen. Kära någon. Pappa Sebastian gnuggar sina ögon och ser sig om efter sina pojkar. Helen Kellers trumhinnor börjar vibrera. Hennes ögon lockat själva. Martin Luther King vaknar häftigt upp ur sin gamla dröm. Vilken långdans! Här är gott om rum och salar att slingra igenom. Här finns plats för Andersson och Pettersson, Lotta från Fiskare Gränd och farmors lilla kråka måste också vara med. Jag kikar in genom nyckelhålet med ögon hungriga som på ett barn med näsan platt mot leksaksfönstret. Men än är det inte min tur. Än har ingen räckt ut sin hand efter min hand. Än måste jag vänta, men snart, kanske snart. Och då, my lord, what the morning. Tack Herre att vi får se fram emot den dagen då du ska visa i fullhet vilken gemenskap du hade tänkt. Vi vet Herre att vår gemenskap är bristfällig. Att vi inte lever upp till det du ville. Men vi vet också att du tar emot oss av idel nåd. Och att vi får komma till detta bord, hur dana vi än är, men bara med denna längtan att få möta dig och möta varandra. Tack att du välsignar vår gemenskap, Herre. Välsigna denna församling. Hjälp oss, Herre, att förkunna din försoning så gott vi kan tillsammans, Herre. Amen.